var det tydligen så att din pappa dog när du var ganska liten, var det inte så?
Ja.
Och sen fick du TBC faktiskt.
Ja, det var innan.
Ja. Annars, jag kan bli en annan som du vill. Ja, tack. Men jag tänkte bara höra, du fick alltså TBC och låg till sängs och läste böcker och lärde dig språka.
Mm.
Blev du lite av en plugghäst då? Var det kompisar som mobbade dig för att du var så beläst?
Nej, det tror jag inte, men är man sjuk och ligger månad efter månad så måste man ju så att säga lära sig umgås med ensamheten, och då så läser man och funderar.
Mm. Är du en lite ensam typ sådär?
Nej, det kan jag inte påstå, men det är för sig en nyttig erfarenhet.
Mm.
Det är ingen eftersträvansvärt.
Men du verkar ju överhuvudtaget nöjdare och gladare nu när du är i regeringsställning, är det inte så?
Det är roligare att regera än att inte göra
det. Ja, just det.
Det
du blev nästan lite dyster där ett tag under oppositionstiden.
Nej, det... Jo, det är så, du vet. Jo, det är så. Allt det man gör blir liksom skrift i vattnet.
Ja, ja.
Och så blir man lite destruktiv så småningom. För att ens uppgift, ens demokratiska uppgift, är att kritisera.
Mm.
Och det blir lite trist i längden.
Men jag trodde att du fungerade bäst som liksom underdog, sådär. Så den här som liksom är oppositionell, som käftar emot. Alltså. Men det kanske inte gör.
Nej. Jag är oppositionell mot förhållandena.
Ja.
Men att gräla på regeringen så intressant. Förstår du? Så jag tror jag passar mentalt. Mm. Passar jag bättre att regera än att inte göra det.
Jag menar, du säger att du är... Vi är så för glada att vi har kunnat öka din mentala hälsa. Men jag bara menar att du är alltså oppositionell i princip mot det bestående, kan man säga.
Ja, det är nämligen.
Verksättningen, just det. Men ni regerade ju ändå ditt parti väldigt länge i Sverige. Var det inte nästan så att ni blev det bestående?
Jo, just det. Åtminstone blev det lätt så att vi identifierades med det bestående, med etablissemanget, med allt som var orörligt i samhället. Mm. Så därför vill jag inte alls förneka att det låg en tanke i när svenska folket försatte oss i opposition. Så vi fick tillfälle att avkasta oss etablissemangsstämpeln.
Okej, okay. Det här med partier. Du tillhör ju Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Hur stort bör det partiet vara?
Jag träffar ofta människor som säger att med vår politik så borde vi ha 70% eller 80% av rösterna. Mm. Och jag säger att då skulle förmodligen vara något fel på vår politik. Jag tror att i en demokrati så finns det ett jämviktsläge. Det söker sig till ett 50%-läge. Det kan man finnas i stort sett i varenda demokrati, eller utom i Bayern. Men i övrigt så finns det överallt.
Ja, men
och då skulle vi i själva verket, hade vi 80% av rösterna, skulle vi sannolikt vara för försiktiga, våga för lite. Bara slå vakt om det bestående. Har man en djärvhet att förändra samhället, då ska man ha... Stöd helst av 50%, men knappast
50.
Mycket mer. Ja, det är bra det.
50 vill du ha, ja. Men jag menar det att... jag tänker på Albanien har ju bara en man som röstar emot, men det var inte demokrati precis.
Nej, men det var en i alla fall. Ja, jag vet det. Jag skulle träffa honom. Vi borde bjuda honom som sjunde gästen.
Ja, just det. Det ska vi göra. Men jag bara vill fråga dig då. Vad tycker du att de andra partierna... Så att säga, du tycker ju ofta att de inte har rätt, så att säga, enligt din uppfattning.
Nej, ibland.
Ja, vad ska man då ha dem till, så att säga, om de inte...
Jo, därför att helt enkelt att det finns ju folk som tycker det är annorlunda. Mm. De får ju respektera, som är alltså konservativa. Så finns det intressen. Det finns alltså, kring jordbrukarintressen har det formerats ett parti.
Mm.
Och kring kapitalintressena har formerats ett annat parti.
Mm.
Och intressena ljuger ju inte, som Marx sa. De finns ju.
Ja, ja.
Och de organiseras inte så konstigt.
Men det här att ni skulle avgå om en vecka, stämmer det?
Nej. Hoppas
jag
inte.
Jag anar nästan det. Jo, men du. Jag tycker till exempel, det finns en del saker. Jag kommer ihåg när du skulle bli partiledare så sa du ungefär att du inte... alls visste om du ville och så. Var det inte, ja, det var lite
jag
här...
ville inte.
Alltså?
Nej.
Men det var ju trots allt så att du blev.
Ja.
Och det var för att partiet bad dig alltså?
Ja, visst. De sa att du får... det, vi har den regeln. Igen.
Ja.
Att då sa
ja,
att
men visst var det lite kul. Jag menar, det är väl lite
jo, så... ja, det är klart. Men jag menar...
Nu flyger vi, säger
jag. Nej, men jag hade jobbat i 10 år med, 15 år med Tage Erlander. Så hade ju en god inblick i vad det innebar.
Mm.
Och jag sa till dem att det finns en gammal låt utav Bing Crosby och Louis Armstrong som heter Put a sign upon my door, gun fishing. Den skylten kan man aldrig hänga upp. Alltså.
Nej.
Och det är nackdelen med nästan aldrig. Med partiledare.
Okay. Robert. Är det sant det att Tage Erlander sa när han fick höra talas om att du skulle få jobb där att Åsson är Palme socialdemokrat?
Det berodde på det att jag hade varit i en hård debatt med honom i min egenskap av ordförande i Sveriges förenade studentkår. Och det var ett opolitiskt jobb då man inte avslöjade sig sina politiska sympatier. Det är inte så konstigt.
Nej. Du kunde alltså under flera år dölja det?
Nej, men han... Jag var ju med i studentklubben och sånt. Men han kände, han hade bara sett mig som kårordförande.
Jag skulle ändå vilja tala om en annan sak. Eller du kanske vill säga någonting?
Jag har en gång en kille som heter Månsson som skrev till mig om att han inte hade fått sitt bostadslån. Jag skrev till länsbostadsnämnden fråga. Och då antog länsbostadsnämnden detta som ett överklagande och betalade ut 20 000 kronor till Månsson. Sen skrev Månsson till mig och skrev att det gläder mig att äntligen rättvisa är skipad. Det var på tiden, 2 sidor. Så undertecknat vänligen Månsson. Sen såg det med rödkrita undan. Är det någon annan jävla social förmån som jag borde ha haft men inte har fått, så skicka den omgående.
How would you like to be remembered by people? I don't mean that you're going to die tomorrow, thank God you're not. But how would you like to be remembered by people? What would you like the first line of your obituary to say?
That I have never thought of, and I hope that I will, up to the very last breath, not think of it. Because I think so. The moment people begin to think of their obituaries, they start to be scared, they don't dare to do things, and they lose their vitality. So I hope you help me to keep that thought out of my mind.
Juni 1998. Förre kommunikationsministern Bengt Norling i dåvarande Palmes regering är kritisk mot sin förre chef i en bok som han kommit ut med.
Efter mordet på Olof Palme så har det som skrivits om honom mest bestått av lovord. Men nu kommer en av Palmes ministrar, Bengt Norling, med en kritisk bok. Olof Palme borde ha fått ägna sig åt internationell politik på heltid, skriver han bland annat.
I 7 år var Bengt Norling kommunikationsminister i Olof Palmes regering. Större delen av tiden med en känsla av att politiken var på väg åt fel håll. Nu har han skrivit en bok om Olof Palme på uppdrag av förläggaren Lennart Högman och det har blivit en starkt kritisk bok.
Man gjorde allt för att försöka behålla makten, det var en sak. Och kanske var riktig i och för sig. Men att det skedde med metoder som jag inte tyckte var riktiga.
Och konfrontationerna blev allt hårdare. Bengt Norling menar till och med att 80- och 90-talens kris hade kunnat bli mindre djupgående om Olof Palme hade förstått vikten av samarbete över blockgränsen. Ett stort misstag av Olof Palme var att släppa loss lönekraven i 1974 års avtalsrörelse, anser Bengt Norling. Olof Palme gick också alldeles för långt i att underordna sig facket, hävdar han, och berättar om dåvarande LO-ordföranden Arne Geijer.
Ja, han var ju min chef innan jag kom till Palme, och vid något tillfälle så frågade Arne Geijer mig, kan ni inte bestämma någonting själva i regeringen utan måste fråga LO?
Bengt Norling går till och med så långt att han anser att Olof Palme borde ha fått ägna sig åt internationell politik på heltid istället för att vara statsminister.
Ja, jag tycker det. Han var ju avgudad runt hela vår jord i fattiga länder, och han var naturligtvis oöverträffad där. Det gick inte att förena med ett fullvärdigt, tycker jag, tidsmässigt fullvärdigt arbete.
Och så kritisk är han att han ser Olof Palme som en belastning för landet. Så här skriver han.
Efter 1973 års jämviktsval anser jag att han inte fullt ut kunde ses som en tillgång för Sverige. Det blev för mycket av konfrontation och för lite av vanlig nyttig politik för människorna.
Nu klandrar Bengt Norling sig själv för att han inte sa ifrån på den tiden. Och ändå beundrade han Olof Palme och uppskattade honom som vän.
Han var en utomordentligt god vän. Han var varm och älskvärd i alla kontakter man hade, så att säga, privat och även i jobbet.
Tyvärr kommer jag inte ihåg årtalet. Men här är Olof Palme i regeringsställning i debatt med Torbjörn Fälldin för Centern. Ja, han kunde han också, han Fälldin.
Jag läste häromdagen ett brev från en arbetslös flicka som beskriver sin situation med följande ord. Dagarna är som skuggor av varandra. Förut kom natten som en befrielse. Nu är den bara orolig och en plåga att genomlida. Hon är 23 år. Det här är det värsta hotet mot demokratin i Sverige. Tänk om Svenska Arbetsgivareföreningen ville satsa några av de miljoner som de nu använder till att bejuga socialdemokratin till att ge arbetslösa ungdomar jobb. Då skulle de verkligen göra en insats för demokratin.
Torbjörn Fälldin, 5 minuter.
Sätt fart på Sverige, det är Olof Palmes recept. Det är ungefär lika upplysande som när Olof Palme i en tv-debatt i Umeå 1976 på hösten var det väl, eller om det var 77, jag minns inte så noga, sa: slå näven i bordet, Fälldin. Det är ungefär samma typ av besked. Då skulle man lösa de här problemen. Om det är så enkelt, har du tipsat Anker Jörgensen, din partivän i Danmark? Helmut Schmidt, din partivän i Tyskland? Eller din partivän Mitterrand i Frankrike? Om att slå näven i bordet för att få ner arbetslösheten. Om de har lytt ditt råd har det inte hjälpt. I Danmark har man 9,9% i arbetslöshet enligt de senaste uppgifterna. Socialdemokratisk regering. I Finland har man 6%. Socialdemokratisk regering. I Västtyskland har man 6,1%. Socialdemokratisk ledning av regeringen. I Frankrike har man en socialistisk regering. 8,5%. I Österrike har man 3,2%. I Sverige har vi 3.
Februari 2001.
Jag umgicks Sveriges före statsminister Olof Palme med nazister.
I en ny bok beskriver nyheternas Jonas Gummesson Palmes ungdom och avslöjar att den blivande socialdemokratiska partiordföranden hade flera tyskvänner och nazister i sin omgivning.
En av dem bidrog till Palmes karriär genom att ge honom hans första jobb i försvarets underrättelsetjänst.
Folkets väl går före storfinansen.
Överklasspojken blev arbetarledare och en av nutidshistoriens hjältar. Boken granskar Olof Palmes tidiga år och innehåller uppgifter som kanske raserat hans karriär om de avslöjats tidigare. Omständigheter och fakta som Palme förteg och mörkade. Författaren är journalist på nyheterna.
När jag själv hittade de här sakerna så blev jag förvånad för att ändra bilden av Palme. Palmes bakgrund och förutsättningarna för hans politiska karriär.
I familjen Palme på 40-talet så fanns inte bara den antisemitiska farmor Hanna. Morbror Otto von Knirem misstänktes vara agent åt Nazityskland och fanns vid krigsslutet på de allierades lista över betydelsefulla nazister i Sverige, beskriven med dessa ord.
Von Knirem, Ottokar, representant för Dresdner Bank, farlig nazist.
Olof Palmes mamma Elisabeth deltog under kriget i insamlingar åt tyska soldater i Der Deutsche Frauenbund. Protokollet från ett av mötena som hölls ett par månader efter krigets utbrott och hemma hos familjen Palme lyder så här.
Den 17 november spelades det bridge hos fru Palme till förmån för vårt hjälparbete. Även denna gång var hennes kungliga höghet Sibylla ibland oss. Kvällens behållning uppgick till 182 kronor och 76 öre.
Föreningens verksamhet omskrevs i tidningen Det Tyska i Sverige. Uppgifterna svärtar inte ner Olof Palme personligen, men hade omständigheterna varit kända från början så kunde de fått efterverkningar. Till exempel när Olof Palme närmade sig Arafat och PLO i dess konflikt med Israels judar så kunde familjens bakgrund lett till skandal.
Han insåg det här, att det kunde vara till skada för hans karriär. Han kunde få problem på alla möjliga sätt. Och därför när han uttalade sig, när han skrev saker, både om sig själv och om andra, så försökte han föra tankarna i en annan riktning.
1944 så inledde Olof Palme sin vänskap med Lennart Hagman. Under hela kriget en övertygad nazist som övervakades av säkerhetstjänsten. Han skrev fortfarande i nazistiska tidningar 1945 och vänskapen fick stor betydelse för Palmes karriär.
Jag lyckades 1951 utverka att Palme, som blivit reservofficer 1948, fick fullgöra en befäls- och repetitionsövning om 48 dagar vid underrättelsebyrån. Vi var mycket tillsammans under denna period.
1953 så anställdes Olof Palme på underrättelsetjänsten, även nu på initiativ av Hagman. Samtidigt så anställdes också Birger Elmer, den framtida spion- och IB-chefen, även han vän till Lennart Hagman. Palme och Elmer blev vänner 1947 vid en kräftskiva på familjen Hagmans gård och deras vänskap kom att bestå i decennier.
Hade det kommit fram på den tiden så kunde det ha skadat Palme alldeles oerhört. Och därför tror jag att Palme gjorde allt vad han kunde, till exempel under IB-affären och det skeendet, att lägga locket på här.
Bara två dagar efter sin första arbetsdag på underrättelsetjänsten så blev Olof Palme statsminister Tage Erlanders sekreterare. 26-åringen hade nu två heltidsjobb och skulle mycket snart bli en central figur inom socialdemokratin.
Olof Palmes familj och många socialdemokrater reagerar idag starkt mot boken.
Det är en dålig text alltså. Den är ju väldigt insinuant, övermaga och... Och lite paranoid på något sätt tycker jag. Den liksom anklagar min pappa för att vilja dölja massa saker ur sitt förflutna. Vilket är helt felaktigt alltså. Det är oerhörd illvilja tycker jag.
Enligt boken var Olof Palme mycket konservativ som ung.
Sen vet jag inte om han var så att säga högerinriktad i gymnasieåren. Det är mycket möjligt att han var. Han gick ju då i ganska konservativ skola och så vidare. Däremot vet jag att han var... vänsterradikal när han var i USA, alltså 47-48, för då vet jag att han skrev en uppsats och den var väldigt kritisk och socialradikal så att säga.
Dokumentationen i boken om olika släktingars nazistsympatier betecknar Mårten Palme som otroligt svag. Statsminister Göran Persson har inte läst boken och talar hellre om Olof Palmes politiska gärning.
Hans politiska liv känner jag och det är fullödigt och det är radikalt och det är internationellt och det är solidariskt. Hans bakgrund känner jag väldigt lite till om, jag kände inte honom ens som person så att jag har svårt att uttala mig.
...1973, Olof Palme och vänstern.
som predikar öppet användandet av våld för att omstörta samhället. Kårhus ockupanter, Arendals- och Volvo-aktivister och vad det nu må vara, det är samma andas barn. Deras hopp är att försöka splittra arbetarna och därmed kunna försvaga vakthållningen kring demokratin, förlama samhället och bana väg för sin drömda revolution.
Olof Palme ger i ett tal i Göteborg 1973 sin syn på rörelserna inom den yttersta vänstern.
Olivolja som inte är
producentländerna, så att jag
inspektör på Livsmedelsverket i Uppsala. Och det var vår sista gäst i denna Studio 1-sändning som producerades av
anledning var rädda. KPML här.
Ja, de hade ju fäste bland annat på värven och traditionellt så har Göteborg varit ett ställe där
tunga socialdemokratiska fackliga ledarna sa att den
som har ett förflutet eller fortfarande är aktiva inom
det visade sig i många fall när vi kollade. Har alla protesterat mot att regeringen vill införa böter för rederier och flygbolag som transporterar flyktingar utan giltighet? Yte 5-0, Trelleborg, AIK 1-1, IFK.
Ja, det är inte helt omöjligt eftersom Volvos personvagnars ägare Ford just nu storsatsar med en ny anläggning i Sankt Petersburg. Håkan Andersson som är kvalitetschef vid fabriken är optimistisk när det gäller den ryska marknaden.
Ja, marknaden är ju sådan att vi upplever ju att det